Eva-Lotta Kjellberg heter jag. Och jag tänkte när jag satt här nere, ibland så fylls jag av en sån glädje över att få tjäna den här församlingen. Så kände jag idag. Först så får man höra liksom om himmelriket, om Sion och om vart vi är på väg, målet med våra liv. Jag tyckte det var underbart. Och sen efter det så blir vi ledda in för tronen. Och när man sitter här fram, så jag vill verkligen uppmuntra er att sätta er längst fram ibland. Det är väldigt bra. För då kan man sitta, så är man tyst. Och så hör man bara en våg av tillbedjan som kommer bakifrån. Och så fram liksom. Det missar man om man sitter längst ner, kan jag säga. För då hör du inte det. Men sitter man långt fram så hör man detta. Så jag kände bara det idag igen. Jag är så tacksam liksom. Att få vara i en församling och liksom få tjäna i en församling där man tillber, där man upphöjer Jesus. Och där han får vara centrum i våra liv. Jag känner bara det. Ibland kommer det där över mig. Jag bara, åh, tack gode Gud att jag får vara här. Då tackar vi dig Jesus att vi får fortsätta vår gudstjänst med att också lyssna på ordet idag. Vi tackar dig för ditt levande ord som är verksamt och som vill skapa nytt liv i oss var och en. Vi tackar dig för att du vill möta oss på nytt idag. Det är alltid ett nytt möte. Varje morgon så är det ett nytt möte med dig. Vi får glädja oss åt de mötena som har varit och känna tacksamhet över det. Men Herre, vi får alltid längta efter ett nytt möte. Vi behöver inte leva på gamla erfarenheter. Vi får leva på nya erfarenheter varje dag. Så nu vill vi verkligen be dig att du låter ordet idag återigen få tala till oss in i våra liv. Att det får förvandla oss, att det helt enkelt får sätta oss i rörelse också. Och att vi får följa du som är ordet personifierat, Jesus Kristus. Vi tackar och vi prisar dig och ber i Jesu namn. Amen. Ja, idag tänkte jag då att vi ska fortsätta lite grann med Johannes evangeliet, men också lyfta in dagens tema som är det levande ordet. Det är ju reformationssöndagen idag. Om man ska titta i evangelieboken, och då är det ju tänken att man ska påminna sig om Guds levande ord. Så jag tänkte att vi ska ta med det också, för jag tycker att det är ett sånt oerhört viktigt område och ämne i den tid vi lever i. För om det är någonting som du och jag blir påminna om, det är att läsa Guds ord. För det har vi glömt ibland. Så här har jag satt oss som rubrik. Lärjungarna kallades att följa ordet. Så det är lite grann det som jag har som utgångspunkt idag. Så vi ska börja med att läsa då bibeltexten. Så då gör jag så här. Och så jag läser faktiskt härifrån idag, för att jag var tvungen att skriva det på två sidor. Jag vet inte riktigt var jag bytte någonstans. Så att jag läser härifrån så att vi får se här. Så hoppas vi att kameran hänger på där också. Hon nickar där nere så det blir bra. Det står så här i kapitel 1, vers 37 till och med 38 börjar vi med. Johannes evangeliet 1. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: vad söker ni? De svarade: rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem: kom med och se. Och sen fortsätter vi ifrån vers 40 och framåt. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippos och sa till honom: följ mig. Filippos var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippos fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom: från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån? Filippos svarade: kom och se. Här är en underbar text, eller hur? Där Johannes nu lyfter fram lärjungarna för första gången i Johannes evangeliet. och hur Jesus nu då kallar lärjungarna att följa honom. Och man kan säga att det är två saker, det var hemskt för jag kommer få springa här idag känner jag. Att det var två saker som Jesus säger här. Det första han säger det är orden kom och se. Det säger han. Kom och se, följ mig, säger han som nummer två. Kom och se, och sen det andra han säger, följ mig. Och tittar vi då sen lite grann vad Filippos sa till Natanael, som ju var väldigt tveksam över om Jesus verkligen kunde vara den Messias som de talade om. Och då säger Natanael, eller Filippos till Natanael, kom och se. Och jag tänker att de här två uttryckssätten här som då både Jesus använde men också då Filippos när han skulle kalla Natanael, de är liksom nyckelord för dig och mig när vi ska föra människor inför Jesus. Och så tänker jag så här, om vi tittar utifrån Johannes evangeliet här, då har ju Johannes nu beskrivit att Jesus han är ordet, Jesus är det levande tabernaklet, Jesus är Guds offerlam, och så säger han nu, gör som lärjungarna, kom och följ med och se. För det är det vi ska göra nu genom hela evangeliet här. I alla fall de första 11 kapitlerna som jag sa, där har vi ju de här under och tecken som nu vi får läsa om. Som ska övertyga dig och mig om att Jesus är den han säger sig vara. Så här kan vi se att Johannes tror jag ändå medvetet har lagt de här berättelserna om när Jesus kallar lärjungarna. Där han har lagt det för att säga till läsaren och till dig och mig, kom med här nu, följ med i min berättelse och se vem Jesus är. Och jag som sagt, jag tror att detta är nyckeln för dig och mig när vi ska möta människor med evangeliet. Därför när vi ska möta människor som är nyfikna på den kristna tron, så kan du och jag säga så här enkelt. Hörni, kom med och se. Jätteenkelt. Vi behöver inte ha några långa teologiska utläggningar. Vi behöver inte kunna svara på alla frågor folk undrar över. Utan vi kan bara säga, kom med och se. Därför att du och jag, vi kan aldrig övertyga en människa att Jesus är den han är med våra ord. Vi kan diskutera, vi kan argumentera och vi kan ha goda samtal. Men vi kan inte övertyga en människa, utan det kan bara Jesus själv göra med sin ande. Så det allra bästa sättet är att säga, kom med, följ med och se vad jag har upptäckt. Så kanske det också är någonting för dig. Så jag tänker att det här är liksom en nyckel för dig och mig. Vi kan till exempel säga då, kom med till vår gudstjänst och se. Kanske är detta någonting som passar dig. Eller kom med till vår hemgrupp, vår cellgrupp, vår lilla smågrupp som vi har. Kom med, kom och titta och se om detta är någonting för dig. Eller man kan säga liksom, häng på till Alfa. Det kanske är någonting för dig. Kom och se vad det är vi gör där. Eller om du har en bibelstudiegrupp för den som verkligen vill liksom rota lite djupare i ordet. Kom med, titta vad vi gör, häng på. Och det tror jag är en nyckel som du och jag kan få använda oss, som jag tror Johannes vill uppmuntra oss med. Det är så enkelt på ett sätt, men oj vad svårt det är att säga de här svåra orden, eller hur? Bara det nu när vi ska bjuda in till Alfa. Vilken kamp det är. Att våga ställa den där frågan till grannen, eller våga ställa den där frågan till kompisen. Du ska inte gå på Alfa. Du vet, det fastnar i munnen på en. Det kanske inte gör för er, men det gör det för mig i alla fall. Jag tycker det är jättekämpigt det här. Men egentligen är det ju så enkelt att fråga en människa, vill du följa med? Vill du se? För det var det som till exempel då Filippos gjorde här med Natanael. Men det var också det som Jesus gjorde när han mötte sina lärjungar. Kom med och se. Och någonstans i den här processen när människor kommer med och ser, så kommer också frågan förr eller senare till varje människa från Jesus själv. Följ mig. Den kommer förr eller senare. Det du och jag behöver göra är att skapa rummet för detta att ske. Ta med människor. Låta dem komma inför hörhåll av ordet på olika sätt. Gudstjänsten, bibelstudium, alfagruppen, hemgruppen eller vad det är. Eller bara över en kopp kaffe i köket hemma hos dig. Det kan vara på olika sätt så. Men någonstans i denna processen sen så kommer Jesus fråga, följ mig. Och då är det varje människas så att säga, egna val att säga ja eller säga nej till den kallelsen. Så den kommer från Herren själv, förr eller senare. Men vi kan bara göra som Filippos gjorde med Natanael. Vi kan föra människor inför Herren och sen får Herren göra resten. Men det som är så intressant med Jesus är nu när han kallar sina lärjungar. Det här lärde jag mig bara för något år sedan att det var på det sättet. Men det är ganska intressant tycker jag. Därför att när de andra rabbinerna på Jesu tid, för Jesus var ju en rabbin på sin tid. En judisk rabbin som kallade lärjungar. Men när andra rabbiner då på den tiden, när de skulle så att säga få in lärjungar i sin gemenskap, i sin krets. Då var det inte så att rabbinen gick ut och frågade. Utan det var lärjungarna som kom till rabbinen och frågade, får jag vara med dig? Och då fick de vara med eller inte vara med. Så rabbinen gick aldrig ut och sökte lärjungar. Utan det var alltid de som kom till honom för att fråga om de fick vara med den ena eller den andra rabbinen eller så. Det gjorde inte Jesus. Han gjorde tvärtom. Det är ganska intressant. Han gick ut och så sökte han upp lärjungar. Han sökte upp människor och frågade, vill du hänga med mig? Vill du vara i mitt gäng liksom? Kom, följ mig. Och det säger någonting om Gud, tänker jag, för dig och mig. Han är en uppsökande Gud. Han är den som söker upp det förlorade. Han är den som söker upp de som har gått vilse. Han är den som söker upp de som längtar efter gemenskap med Gud själv. Så han är den uppsökande Guden. Helt annorlunda än dåtidens rabbiner. Nu ska vi läsa, tänkte jag, vad som händer när Jesus söker upp Natanael. Och då läser vi fortsättningen nu i Johannes evangeliet. Och då läser vi ifrån vers 47 till och med 51. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, där har du det ordet rabbi. Vi kan ibland studsa till när jag säger att Jesus var en rabbin. Men det kan vi se här att det finns till och med i skriften. Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom, jag säger er sanningen. Ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och här så avslöjar Jesus någonting för Natanael och för de lärjungar som hade liksom anslutit sig till honom vid den här tidpunkten. Han avslöjar någonting som de inte förstod, men de visste mycket väl vad det var Jesus syftade på här. För han syftar nämligen på någonting speciellt när han säger så här, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så nu har vi alltså ytterligare en av de här trådarna som jag har talat om att Johannes evangeliet har. Han gräver ju i det gamla testamentet, i det gemensamma testamentet för att liksom visa läsaren vem det är vi har att göra med. Vem är Jesus? Och nu har vi då ytterligare en sån här tråd som vi har nu från det gemensamma testamentet som liksom Jesus talar om och som Johannes då väljer att lägga i sin berättelse vid det här tillfället. Så då tänkte jag, då ska vi läsa i första Mosebok 28. Då ska vi gå i början av vår bibel, första Mosebok 28, och så ska vi läsa versarna 10 till och med 17. Så ni får la skrika nu när jag måste vända där. Så att någon av er hojtar till här nu när det är dags att vända blad. Då läser vi från första Mosebok 28, 10-17. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna. Den måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himmelen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag har lovat. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats, och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Ja, just det. Det var ingen som ropade. Var det någon som visslade? Ja, men det fattar ju inte jag faktiskt. Det gjorde jag inte. Ni är så försynta liksom. Ni får roa, sa jag. Jag tyckte liksom ändå satt och titta här. Ja, ja, men här ser ni i alla fall då. Och ni läser lite efteråt och sådär. Här finns det ju jättemycket spännande att tala om, tycker jag, som vi inte ska tala om idag. Men här har vi en av de här löftena i det gemensamma testamentet. De kommer ju vid några tillfällen här. Det började ju med Abraham, där Abraham från löftet om att det judiska folket ska bli en till stor välsignelse. De ska bli, vad heter det, få ett eget land på jorden och så vidare. Och här kommer det återigen, detta löftet återupprepas ju här igen till, vad heter det, Jakob, att det judiska folket ska ha sitt hemland, så att säga, i Israel. Så att det är mycket man kan prata om det, men det ska vi inte göra idag. Det var inte det som var intressant just för tillfället. Men här möter vi alltså patriarken Jakob, och detta är ju då Abrahams barnbarn. Han var ju son till Isak. Och som vi nu precis har läst då, så fick vi ju se då att han vid ett tillfälle fick en dröm av Herren. Och det här är ju någonting faktiskt som Guds ord säger, att du och jag kan få drömmar. Alltså från Herren. Drömmar som talar om framtiden eller någonting som händer just nu. Det vi kallar för sanndrömmar, så att säga. Det finns människor också i vår tid som får detta. Men här har vi då en som vi är nedskrivit i Guds ord. Och han såg då en stege som var rest mellan jorden och himmelen. Och på den här stegen då, jag har satt en liten stege där som ni ser. Så gick alltså änglarna nerifrån och upp. Och det tycker jag är ganska intressant, som en liten detalj bara. Det är sånt här som man ofta hoppar över. Men det gick inte upp ifrån himmelen och ner, utan det gick nerifrån jorden och upp. Det betyder att änglarna finns här. De går nerifrån jorden och upp. De finns på jorden. Det är ganska intressant, som en liten detalj bara här, när man läser detta. Nerifrån och upp. Och så vaknar Jakob och så säger han så här: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Och den här berättelsen kände alla judar till på Jesu tid. Och de flesta gör det också idag. Och även många av oss har ju läst det här kanske i söndagsskolan eller vid senare tillfälle. Så det här var en välbekant berättelse. Låt oss nu återvända till Jesus samtal med Natanael. För vad är det han säger där? Låt oss återvända dit. Så säger han så här: jag säger er sanningen, i vers 51. Jag säger er sanningen. Ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Även här ser vi änglarna. De börjar nerifrån och går upp, så att säga. Det finns ingenting i Guds ord som står där av misstag. Ni vet det. Det finns ingenting som är ditskrivet som inte har en betydelse. Därför allting i detta ord är levande och verksamt. Även om vi inte alltid förstår det. Men det finns ingen detalj som bara råkar hamna där, utan det står där för att Herren vill det. Så detta har en betydelse upp, nerifrån och upp. Och det här då, som Jesus säger här om sig själv, det är en direkt parallell till det vi läste om Jakob och hans dröm i Första Mosebok. Det är en direkt parallell. där Jesus avslöjar någonting om sig själv för Natanael och för lärjungarna. Därför det som hände i den gamla testamentliga berättelsen om Jakob, det var en förutsägelse över något större som skulle komma vid ett senare tillfälle. Och så säger Jesus, nu har det här stora kommit, för det är nämligen jag som kommer vara stegen mellan himmel och jord. Så det är en fantastisk, så att säga, avslöjande, om vi säger så, som Jesus gör här för Natanael och lärjungarna. För han säger där vilken hans uppgift kommer att vara här på jorden. Jo, han kommer resa himlastegen genom sin egen död på korset och uppståndelse. Så kommer han bli den personliga stegen som människor kan liksom klättra på, eller vad man nu ska använda för bild, ta till sig i livet och på det sättet få en plats i himlen. På det som ni sjungde om här förut, om himmelen och Sion och så. Så det är det han säger här, att det är han som kommer vara stegen som binder ihop himmel och jord. Vid den här tidpunkten så har ju detta inte skett än, utan det kommer att ske när Jesus kommer fram till påsken, där han då ska offras för mänsklighetens skull. Alltså som Guds offerlamm, som vi läste om förra gången. Så det här var en förebild, en förutsägelse eller en framtidssyn som Jakob fick på vad som skulle ske någon gång i framtiden. Himmelens, eller Gud skulle öppna himmelens port för alla människor. Det här var ju inte lätt för lärjungarna att begripa, det kan ni ju förstå också när de fick höra detta. Det här gick ju över deras förstånd givetvis i den här tidpunkten. Men de hade ju många år, lärjungarna, 3 år ungefär, som de kunde vandra och leva med Jesus. Så de fick ju liksom höra mycket om honom, de fick ju höra många gånger där han talade om sin förestående död, vad det skulle innebära och så vidare. Men vet inte, de fattar i alla fall inte. Och jag tänker att det är trösterikt för dig och mig ibland när vi inte fattar Guds ord. De hade Jesus sida vid sida, de kunde liksom lägga armen om honom, va? Tjena Jesus. Och så kunde de liksom vandra iväg, va? De åt tillsammans med honom, han såg på mattan där och Petrus såg på den mattan och Andreas på den mattan och så vidare. Och ändå så fattade de inte vad Gud menade och vad Jesus hade för uppgift. Så om du och jag inte begriper Guds ord alla gånger, så kände i gott sällskap med lärjungarna. De förstod inte heller. När började de förstå? Jo, det var först efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd och den helige andes utgjutande. Det var först då som de började ana vidden av allt det som de hade på något vis förståndsmässigt lärt sig. Man brukar säga att då trillade det kanske ner i hjärtat här nere. Den här sträckan ni vet som är längst utav allt. Från skallen ner till hjärtat. Då först förstod de vem det var som de hade vandrat tillsammans med. Och först då förstod de den här bilden med stegen. Att det var Jesus som var stegen mellan himmel och jord och allt det här. Så de fick vandra med honom i 3 års tid. Och idag så är det ju så att Jesus finns ju inte hos oss idag på det här sättet. Alltså vi kan ju inte vandra med Jesus fysiskt idag. Därför han sitter på faderns högra sida och väntar på att återkomma fysiskt hit till jorden. Men däremot så är ju du och jag då, vi har ju tillgång till den helige ande. Så du och jag kan ju be varenda dag, helige ande, kom och fyll mitt liv. Så att du och jag förstår vad ordet vill säga till dig och mig. Så vi har ju nästan någonting bättre, om ni förstår mig rätt nu när jag säger så. Därför när Jesus vandrade här så var han fysiskt kopplad till Israel. Han kunde inte vara någon annanstans. Men den helige ande är kopplad över hela jorden, över hela globen. Så oavsett var du befinner dig i världen så kan du be att den helige ande får fylla ditt liv. Och först då kan du och jag börja förstå vidden, kraften, styrkan i detta fantastiska ord. Och nu vill jag läsa ett bibelställe till här. Och det här känner vi till i Hebreerbrevet 4. Så vill du vara med så kan du läsa i din bibel. Det här är ofta ett bibelord som vi ofta tar upp. Hebreerbrevet 4:12, där säger Guds ord så här. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså lärjungarna fick ju uppleva ordet fysiskt i sina liv. De fick se, de fick ta, de fick lägga armen om ordet om Jesus. Men det kan inte du och jag göra på samma sätt. Men de fick se hur han drev ut demoner. De fick se hur han botade sjuka. De fick se hur han tillrättavisade fariseerna och de skriftlärda. Och de fick se hur han upprättade människor som var sårade, skadade, vilsna på olika sätt. Han gav människor modet och hoppet tillbaka. Det fick de se. Vet du och jag kan på ett sätt uppleva samma sak. Men vi kan inte se Jesus fysiskt. Men vi kan uppleva det i Guds ord. Att när du och jag läser ordet så kan du och jag få uppleva samma närhet, samma känsla, samma kärlek, samma innerlighet som lärjungarna fick göra när de kunde vandra med Jesus fysiskt på jorden. Så kan du och jag få uppleva den fysiska närheten till Herren genom hans ord på samma sätt. Därför att i Bibeln så finns det ju ett levande ord. Vi pratar mycket om det ibland när vi har alfa och beta och sådär. Att det är ett levande ord. Alltså det här är ju ett ord som inte är som alla andra ord. Detta är ju inte vilken bok som helst. Utan detta ordet lever, det talar, det går in i våra liv. Det gör någonting med dig och mig. Men för den som aldrig har upplevt att ordet talar förstår inte vad vi säger just nu. Därför det här är någonting som Guds ande måste uppenbara för dig och mig, för varje människa. Annars så blir detta bara ett torrt ord. Och det kan till och med bara bli lag ibland. Lag som slår sönder istället för att hela och upprätta. Utan för att vi ska förstå och kunna ta emot oss det så måste vi ha Guds helige ande. Men har du drabbats av ordet någon gång i ditt liv, då vet du vad jag talar om nu. Då vet du vad det innebär att få möta Jesus genom hans ord. Det förvandlar dig. Det sker någonting med dig. Det förvandlade lärjungarna att vandra med ordet i 3 år. De var inte samma sak efteråt. Och sen kom den helige ande och förvandlingen bara fortsatte. Du och jag blir också förvandlade av ordet, vi som är hans lärjungar. Och så skriver Hebreerbrevet här då att ordet, det här ordet från Gud, det är så starkt att det kan liksom tränga så djupt in i människan att det kan blottlägga hjärtats uppsåt och tankar. Och det där, mina vänner, det är rätt skrämmande. Jag vet inte om du tycker det, men det är lite scary när man tänker på det där. För om du är som jag så har du kamrar i ditt liv som du helst vill dölja. Det finns saker och ting i ditt och mitt liv som vi helst vill trycka ner. Som vi inte vill blottlägga eller visa för någon. Men Guds ord är så starkt att det avslöjar vår synd. Det avslöjar våra felaktiga beteenden. Det avslöjar våra tankar. Det avslöjar det djupaste vi har i vårt inre. Till och med sånt som vi kanske inte själva vet om alla gånger. Det kan ordet gå in och avslöja. Så Bibelns levande ord, inför det ordet så kan vi inte ha några gömda rum. Därför Herren ser ditt och mitt liv som en öppen bok. Hela ditt och mitt liv ser han, rakt upp och ner. Och då är det frågan, hur kan detta vara möjligt? Ja, men det är ju för att det inte är en vanlig bok. Utan Bibeln är ju Guds sätt att kommunicera med dig och mig. Guds sätt att kommunicera med mänskligheten. Så det är ju här i som vi får lära känna honom. Och de första lärjungarna kunde som sagt prata med Jesus, med Gud själv. Men det kan inte du och jag. Så vi är nödvändiga att äga en bibel och läsa i den. Om vi har möjlighet till det. Det är nödvändigt för oss för att få veta vad Gud säger i sitt ord. Och veta hans vilja med våra liv. Så Guds ord är skarpt men och avslöjande. Men då måste man också säga, för det kan ju låta väldigt hårt, eller hur? Men det är också så fyllt av kärlek. Det är ju det. Alltså när du och jag på något vis ibland får för oss att avslöja människor så kan vi bli dömande. Något så alldeles alltså. Vi kan verkligen nästan slå sönder människor i vårt sätt att liksom vara kristeliga och tala om andra människors synder och sådär. Ibland gör vi ju det, vi har ju en förmåga till det ibland. Men när Guds ord avslöjar någonting i dig. När Guds ord och hans ande lyfter upp någonting som är felaktigt i ditt liv. Någonting som du behöver jobba med. Någonting som du behöver liksom ta i tur med i ditt liv. Du vet, då lyfter han upp det och så är det ett hjärta som bultar av kärlek för dig. Det är så mycket kärlek i Guds ord när Gud vill tala dig och mig till rätta. Det är inget fördömande, det är inget liksom piska, det är ingenting som trycker ner, utan snarare så är det någonting som lyfter upp. Även om det kan vara smärtsamt. Därför Guds ord är som ett skarpt svärd som skiljer själ och hjärta, märg och ben, när det står, och blottlägger hjärtats uppsåt. Det kan göra ont, det kan vara smärtsamt, men när det sker så är det fullt av kärlek från Herren själv. Därför Guds ord avslöjar inte dig och mig för att vi ska stå med skam. Det gör människor. Men det gör inte Guds ord. Guds ord avslöjar ditt och mitt liv för att du och jag ska bli upprättade. Det är ju det. För att du och jag ska bli de människor Gud har tänkt att du och jag ska vara. Att vi ska få nytt liv, nytt hopp, ny kraft i våra liv. Att vi ska leva i uppståndelsekraften från Jesus. Vi behöver inte liksom vara kvar i långfredagen. Ibland kan jag uppleva i våra sammanhang att vi är lite för mycket i långfredagen, synd, ack och ve. Och jag menar, så är det ju också, att vi måste liksom veta våra liv och så. Men jag tror Herren säger, kom in i uppståndelsekraften, mina vänner. Alltså det är där du ska leva. Upprättad, fylld av kraft från Herren. Därför synden har han betalat för dig och mig. Sen ibland behöver vi se vad vi behöver jobba med i våra liv. Det är en annan sak. Men vi ska leva i styrkan av den heliga ande och uppståndelsekraften. Och sen vill jag läsa ytterligare ett sista bibelord för idag. Och det är faktiskt en av texterna för idag. Den gamla testamentliga texten. Och det är från Psaltaren 119. Och då står jag här och läser. För jag vill gärna ha den ifrån Bibeln 2000. Annars har jag ju alltid folkbibeln när jag läser. Men den här tycker jag är så fin i Bibeln 2000. Det står så här i Psaltaren 119, 129-135. Underbara är dina lagbud. Därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger det ljus, och till oerfarna ger det förstånd. Jag lyssnar bedrägligt med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Visst är det ett underbart ord? Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. Och jag känner att det här är någonting som vi behöver liksom uppmuntras i våra liv. Och detta är ju en hållning som våra judiska bröder och systrar har. När de läser i det som är deras, då, eller vårat gamla testamente, så läser de här och så tänker de, vilket underbart ord som Herren har gett mig. Och de bara tycker att det är så mycket kärlek från Herren i gamla testamentet. I det gemensamma testamentet, som jag säger. De ser inte att detta är något negativt. Något sådär som vi ibland tänker. Utan för dem så är detta ett ord från den levande guden. Som bara fyller deras hjärtan med hänförelse och kärlek. Att de sen inte kan följa det är en annan sak. För det kan inte någon av oss. Men alltså att ordet är gott. Det är någonting som vi kan ta till oss utifrån våra judiska bröder och systrar. Och sen säger han ju då här också i slutet en bön här som jag tänker att vi också kan få ta med oss i våra liv. Låt ditt ansikte lysa över dina tjänare och lär mig dina stadgar. Och jag tänker att det där är en bön som jag som en lärjunge till Herren vill ha. Herre, lär mig dina stadgar. Lär mig vad du har sagt i ditt ord om hur jag ska leva, om hur jag ska tänka, om hur jag ska utföra mitt liv, så att säga. Herre, lär mig. Har du den bönen i ditt liv? Är det en bön som du har i ditt liv? Herre, lär mig dina vägar. Herre, lär mig ditt ord. Låt mig få se vad du har sagt. Låt mig få bli uppfylld av det som är ditt ord och din kraft och din styrka. Herre, lär mig dina stadgar så jag går på rätt väg i livet. Därför det finns en kraft i detta ord som du och jag får ta till oss. Lärjungarna, de första, de kunde ta tag i kraftkällan själv och få kraft från Jesus personligen. Det kan inte vi. Men vi kan få kraft härifrån. Men vet du, så många kristna i vårt land är så kraftlösa idag. Det är så lite kraft idag. Man är kraftlös idag. Varför är man kraftlös? Har inte Gud samma kraft som han alltid har haft? Är inte hans ord lika kraftfullt som det alltid har varit? Varför är vi kraftlösa? Ja, nu vet ni vart jag ska komma, eller hur? Ja, jag förstår att ni anar vart jag är på väg. För att vi inte läser Guds ord. Det är därför vi är kraftlösa. Och det här är en jättebekymmer i vårt land. Nu vet jag att många här läser. Men jag tänker att det finns andra som behöver bli uppmuntrade också av det. Och jag behöver bli uppmuntrad av detta. Därför att det är i detta ord som kraften växer. Ju mer du läser, ju mer du tar till dig, ju mer du gräver i Guds ord, ju mer kraft får du från Herren. Och ju mindre du läser, ju mindre du tar del av det, ju kraftlösare blir vi. Så här känner jag, det är en jätteutmaning och en uppmuntran till dig och mig. Att vi måste ta tag och fördjupa oss i Guds ord. Därför den här världen du och jag lever i, vet du vad den gör? Den suger musten ur dig och mig. I alla fall gör det i mitt liv i alla fall. Den suger musten ur oss. Med alla dessa tankar, åsikter, tyckande, tänkande som man bara blir helt förvirrad alltså. Så du och jag behöver Guds ord i våra liv. Vi kan inte värja oss mot allt det som kommer. Vi är kraftlösa många gånger. Trots att vi har ett ord som är skarpare än något tveeggat svärd. Och jag tänker så här, och det ska jag säga som slutet på det jag vill säga nu. Alltså vi är precis som de första lärjungarna, tänker jag. När de som vandrade fysiskt med Jesus. De förstod inte vilket kraftpaket de gick med. De fattade inte det förrän efteråt. Ibland tänker jag, du och jag, vi fattar inte vad vi har här i. Vi förstår inte vilket kraftpaket detta är. För hade vi förstått det, då hade vårt liv sett annorlunda ut, våra familjer, vårt samhälle, vårt land och vår värld. Därför detta ord kan förändra varje människa. Och jag känner bara, gode Gud, låt mig fatta detta. Jag har långt kvar, kan jag tala om för er. Det är mycket kvar att lära sig för Eva-Lotta Kjellberg. Jag har inte fattat speciellt mycket. Men jag tänker att vi behöver be och uppmuntra varandra. Som lärjungar så är du och jag liksom kallade och uppmuntrade att ta tag i det som finns mellan de här pärmarna. Så återigen, ta tag i dynamitpaketet du har i din bokhylla. Eller på din sängbord eller var du nu har din bil någonstans. Låt den inte bara ligga där som en oanvänd och otänd dynamit. Utan tänd på och läs Bibeln. Och klarar du inte det själv, vilket jag sällan gör, alltså jag behöver ha hjälp från andra. Det är därför jag springer på bön här stup i kvarten. För att vi liksom läser Guds ord på bönen varje gång. Och jag känner att tack gode Gud att det finns de här bönetillfällena. För annars vet jag inte hur det skulle gå till mitt liv. Det är en kamp, vänner. Så är det ju. Så samla ihop dig med vänner. Be, sök Herren tillsammans. Om du inte klarar det på egen hand, vilket du antagligen inte gör. Utan du behöver säkert det precis som alla vi andra. Jag slutar där för idag. Det blir lite blandning av Johannes evangeliet och av dagens tema som är ordet, det levande ordet. Nu tackar jag dig Jesus att du vill hjälpa oss att fördjupa oss i ordet, Herre. Och jag tackar dig för det som lärjungarna fick uppleva med dig fysiskt. Och jag tackar dig för att vi får uppleva det idag i våra liv genom den helige andes kraft. Och jag tackar dig här att du liksom kallar oss nu var och en att komma med och se. Och du kallar oss att följa dig. Och finns det nu någon här i vår lokal här eller någon som sitter hemma och följer med oss idag eller tittar på detta vid ett senare tillfälle som inte känner dig Jesus. Då vill jag att du ska säga till den personen idag, följ mig. Och Herre, nu ber vi för frälsning för de som längtar efter att lära känna dig men som inte har gjort det än. Herre, kom du med din heliga ande till var och en som lyssnar på det här. Och Herre, låt deras liv få bli drabbat av dig själv, Herre. Och att de får höra din kallelse, följ mig. Och vi ber, Fader, i Jesu namn att du ska dra in människor i ditt rike även denna dag. Och vi ber för vårt folk, Herre, att du ska dra svensken in i ditt rike idag. Vi prisar och vi ärar dig och vi ber i Jesu namn. Amen.